Vi ska nu gå till profeten Jeremia, och det blir ett visst hopp ifrån Petrus och Johannes och Paulus som vi tidigare har talat om. Vi går närmare bestämt 650 år tillbaka i tiden ungefär. När man gör det så kan man fråga sig om vi möter någonting helt annat nu. Vi befinner oss i gamla förbundets tid och vi möter en profet som brukar kallas ganska ofta för den gråtande profeten. Likväl ska vi finna att det föreligger stora likheter mellan Jeremia och Paulus och Johannes och Petrus. Och det är inte så konstigt. De är alla apostlar eller profeter. Man kan använda vilket ord man vill. Apostel betyder ju att vara sänd av Gud. Och det var Jeremia. Jag sänder dig. Säg inte att du är för ung. Gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än bjuder dig. En apostel betyder just att vara sänd av Gud och att inte tala sina egna tankar och sitt eget onda hjärtas hugskott utan Guds ord. Att vara en Guds mun. Ordet profet betyder just detta, att vara Guds mun. Att tala för en annan person. Att tala å Guds vägnar. Sålunda har man samma uppdrag. Och därmed så har Jeremia och apostlarna samma glädjeämne. När de betraktar Herrens ord och Herrens löften, det är de starka, det är de frimodiga. När de ibland i sin ensamhet betraktar sig själva, då är de veka och ängsliga och oroliga. Ja, Jeremia kan bli alldeles förtvivlad. Jeremia skiljer sig en hel del från de andra profeterna. Eller man kan säga att hans profetbok skiljer sig en hel del från de andra profeternas böcker. Därigenom att Jeremia har tecknat ner hur han själv har känt sig i sin ensamhet. Under förföljelserna, i sin vanära. Vi ser att han är stark när han betraktar ordet. Men vi ser att han är väldigt svag utan ordet. Och det här är ju en väldig tröst för oss. När vi hör om styrkan, när vi av Ingmar Furberg hör om frimodigheten, ståndaktigheten, den frimodiga bekännelsen, så kan vi samtidigt som vi blir glada och uppmuntrade över kraften och över att Gud är så god och att rättfärdigheten från Gud gäller och är given åt oss, så samtidigt kan det vara också tunga slag emot oss. För vi ser vår svaghet och vi är inte så där starka och frimodiga som vi skulle vara. Vi är ju ingenting i oss själva. Ja, så var det också med Jeremia. Han var mycket svag när han såg på sig själv. Och det underliga med honom är alltså att han i sin profetrulle har tagit med en hel del av det där som man kanske skulle vilja ta åt sidan. När han till och med förbannar sin födelsedag. När han förbannar dem som kom och talade om, nu har det fötts en gosse. Ja, när han tänker på de svåra förföljelserna. Som jag ska tala mer om lite senare. Man ständigt ville döda honom. Man förtalade honom. Man sänkte ner honom i brunnen. Ner i dyn. Flera gånger såg det ut som om de skulle lyckas i sitt uppsåt. All den möda han drabbades av. För ordets skull. Bara därför att Herren hade tagit honom som helt ung. Och sagt, tala vad jag än befaller dig. Och han kunde inte annat. Det står också i hans profetrulle att han försökte. Jag försökte att tiga. Jag försökte att komma undan. Men det gick inte. Det brann som en eld i mig. När vi nu kallar profeten Jeremia den gråtande profeten. Om vi nu vill göra det. sannolikt har ju Jeremia också skrivit klagovisorna. Så kan man få det intrycket att då är det frågan om en mycket svag och vek person. En som saknar djärvhet, mod och styrka. Och det är sant att Jeremia var på ett sätt blödig. Eller med ett finare ord, han var varmhjärtad. Hans folks frälsning låg honom varmt om hjärtat. Han utgöt tårar när han såg den ständigt tilltagande ondskan, den envisa självförhärdelsen hos sitt folk. Det som fick så mycket nåd, så mycket gott ifrån Herren, och sedan belönar man Herren bara med ont, otacksamhet. Och det går längre och längre i fräckhet. Avgudadyrkan är förfärlig. Man offrar till och med sina barn i eld. Man tillbeder himlakropparna. Man hyllar svek och lögn, mord och äktenskapsbrott. Man blir fräckare och fräckare. Ja, till slut säger Herren till profeten, du ska inte be för dem längre. Självförhärdelsen har gått så långt att domen måste komma. Och ett avgörande år i profeten Jeremias historia, det är år 605 före Kristus. Och jag ska strax återkomma till just det året. Han önskade alltså så intensivt sitt folks frälsning att det var inte så konstigt att han grät över detta onda, hårdnackade folk. Han hade fått höra från Herren om den förskräckliga domen som skulle komma, och han såg den komma närmare och närmare. Den skulle komma från norr. Domen kom som i en sjudande gryta. När det kokar över så skulle domen komma som en översvämning, en översvämmande flod över land och folk. Men profeten som är varmhjärtad, som kan synas vara vek och svag, som har lätt att gråta, han är samtidigt stark. Genom Guds nåd som ett starkt torn. Han är en av Guds enastående hjältar. Han bröt aldrig ihop offentligt. När han var ensam, det är då han tycks ha gråtit. Det är då han tycks till och med ha förbannat. Men offentligt, inför kungar och profeter och präster och herdar och lärare, så är han stark och frimodig. Och det hade han fått Guds löfte på. Boken är ju inledning i kapitel 1 och en avslutning i kapitel 52. Så enkelt är det på ett sätt att se hur boken är uppbyggd. Men hur det sen förhåller sig med materialet däremellan, kapitel 2 till och med 51, det är kanske inte så lätt att säga. Men jag ska försöka att visa på en naturlig indelning av boken som man kan komma fram till. Men ser vi på inledningen, så finner vi där i slutet av inledningen, verserna 17 till 19, vad Herren hade lovat sin profet. Han skulle alltså tala vad Herren en befallde. Och då sa Herren att han inte skulle vara förfärad. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad, till en järnpelare, till en kopparmur mot hela landet. Den svage profeten som hade lätt för att gråta, genom Guds nåd gjordes han samtidigt som en fast stad, som en järnpelare, som en kopparmur mot hela landet. Han står där fast och modigt och djärvt. Långt så betraktar han dem som var redo att mörda honom. Varken förtal, förföljelse, fångenskap eller dödshot avhöll honom från att tala vad än Gud befallde honom. Det var endast när han var ensam med sig själv och sin Gud som han gav röst åt sina kvalfyllda känslor, sina tvivel, sin fruktan, ja till och med bitterhet och förbannelser. Och detta är inte dolt, utan när han har redovisat det i sin bokrulle. Jeremia, han tillhörde prästsläkten. Ja, det fanns ju flera prästsläkter. Han tillhörde inte den släkt som här rörde från Eliasar. Den linjen innebar att man hade rätt till det överste prästerliga ämbetet. Han tillhörde inte Pineas hus som tillhörde Eliasars linje, utan han hörde samman med Itamars hus. Och de var präster som skulle understödja och tjäna. Och hans släkt bodde i Anatot, som låg cirka 8 kilometer norr om Jerusalem. Han fick inte stöd där hemma. Anatots män, får vi veta, är onda män som inte tål hans förkunnelse. Och det är framförallt domsorden man inte tål. Man vill höra orden allt står väl till, allt står väl till. Och dock stod inte allt väl till. När Herren tvingar honom att säga sanningen som innebar dom över konung och folk, då blir man rasande, förbittrad, och man vill mörda honom. Han kallades till profet år 627 före Kristus. Han predikar till och med fullbordan av den profetia som sa att staden, den heliga staden, skulle brännas upp i eld. Den stad som många trodde var oövervinnelig, där Herren hade sin boning, där hans nådes tillvaro fanns, den skulle brännas upp i eld. Och det skedde år 586 före Kristus, i augusti månad. Han var med om det, och han berättar om vad som då hände i sin bok. Och därefter så fanns han en liten tid kvar i Juda, bland ruinerna. Men han tvingades av sina landsmän sen ned till Egypten, och där var han sina sista år. Nu innehåller ju Jeremias bok så oerhört mycket att det är stor risk att jag gör denna framställning lite rörig. Man har ju det stora felet att man vill på de här 42 minuterna pressa in så mycket som möjligt. Och när man håller på och läser i profetrullen fram och åter, så vet man ibland inte riktigt vad ska jag ta med, vad ska vi läsa, vad ska vi citera. Men jag har i varje fall tänkt att börja med att säga något om just ordet. Det är ju grundvalen, Herrens ord. Och det har ju varit som en röd tråd i alla de föreläsningar som vi har haft igår och idag. Herrens ord. Och då finner vi hos profeten Jeremia många klara exempel på inspirationen. Alltså detta att profeternas ord och apostlarnas ord och därmed skriftens ord är ord ifrån Gud. Det är inte människotankar, utan Guds uppenbarade ord. Vi får veta en hel del om inspirationens och uppenbarelsens hemlighet i just Jeremia. Redan i inledningen så står det alldeles klart i fjärde versen: Herrens ord kom till mig, han sa det. Lägg märke till hur det formuleras. Kom till mig. Jag tänkte inte fram gudomliga ord, utan de kom till mig. Och det kan sedan också sägas att de las i min mun. Se, jag lägger mina ord i din mun, står det i nionde versen. Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sa det till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Så är det. Den sanne profeten har fått ordet från Gud. Det har kommit utifrån och till honom. Det är lagt i hans mun. Han har inte själv tänkt ut det. Och han ska då tala, inte egna tankar, utan vad Herren säger och befaller. Tala vad jag än befaller dig, heter det gång på gång. I det 20:e kapitlet så heter det att han har blivit övervunnen och övertalad av Gud. Det är i samband med en klagan som profeten här säger i 20 kapitels 7 vers: du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Men vad har det resulterat i? Jo, säger han, så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man smädar mig. Till så ofta jag talar måste jag klaga, jag måste ropa över våld och förtryck. Till Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag tänkte, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Ett gudomligt tvång. Han kunde inte komma från ordet. Han ville, men han kunde inte. Och så fortsätter det. Jag hör mig förtalas av många, skräck från alla sidor och så vidare. Ja, det är också villkoret för de andra profeterna och apostlarna. Paulus blir förtalad. Petrus blir förtalad. Johannes blir förtalad. Och det blev inte nämnt, men det kunde också sägas att såväl Petrus som Paulus fick ju sluta som martyrer. Om vi slår upp det 36 kapitlet så får vi ännu mer material för att kartlägga vad inspirationens hemlighet innebär. Och det är just ett kapitel som handlar om år 605 allra först. I Joakims, Josias sons, judakungs fjärde regeringsår, det är år 605, kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sa, ta dig en bokrulle och skriv upp allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk. Från den dag då jag först talade till dig i Josias tid, ända till denna dag. Och så sker det. Och det märkliga är nu att profeten, han kan nu diktera för sin sekreterare Baruk allt sammans. Det han hade fått ifrån Gud under de 23 åren. 23 år mellan år 627 och 605. Alltihop han bara dikterade. Märkligt. Och Baruk skriver och skriver och skriver och får ihop en väldig bokrulle. Och sen år 604, det nämns i nionde versen, i Joakims, Josias sons, judakungs femte regeringsår, i nionde månaden. Då var det kallt och ruggigt i Jerusalem. Nionde månaden, det blir ungefär december. Då ska Baruk läsa upp det här. Och det gör han. Och det blir ju ett förskräckligt liv. Och så småningom, vi hinner nu inte läsa alla detaljerna i detta kapitel, det får ni läsa senare själva. Så blir rullen förvarad hos sekreteraren Elisama i hans kammare. Men sen får nu kungen nys om det här. Och det är den onde konungen Joakim. Och så ger han befallning om att rullen ska hämtas fram. Hämta rullen, heter det i 21 versen. Och sedan läste Jehido upp den inför kungen. Och inför alla förstarna som stod omkring kungen. Kungen bodde då i vinterhuset, ty det var den nionde månaden. Och kolpannan stod påtänd framför honom. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter. Man skriver ju en spalt på det här viset. Och man läser precis som Ingmar Furberg läser psalmnumren från höger till vänster. Och så rakt ner så en spalt blir full. Och sen börjar man på en ny spalt på det här viset. Och nu fick alltså denne tjänare läsa tre spalter i taget. Och vad hände då? Jo, så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, så skar han av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan. Ända till dess att hela rullen var förtärd av elden i kolpannan. Så handskades man med ordet. Man tålde det inte. Man hatade Guds ord. Och varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt. Eller rev sönder sina kläder när de hörde allt detta som upplästes. Och vi har ju detta bevarat. Denna rulle. När vi nu läser Jeremia-boken så finns ju detta bevarat där. Och vi kan se vilka klara och tydliga ord som man hade fått höra om den dom som måste komma för deras avfalls skull. Men man blev inte förskräckt och man rev inte sönder sina kläder, står det. Och fastän Elnatan, Dulaja och Gemaria bad kungen att han inte skulle bränna upp rullen, så lyssnade han inte till dem. Istället befallde kungen göra med El, kungasonen, och Seraja, Asriels son, och Selemja, Abdiels son, att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men vad hade Herren lovat förut? Han skulle ju skydda och vara med profeten. Och här står det, Herren gömde dem. Kungen fick inte tag på dem den här gången. Men sedan kungen hade bränt upp rullen med det som Baruk efter Jeremias diktamen hade skrivit i den, så kom Herrens ord till Jeremia. Lägg märke till återigen, då står det inte att Jeremia satte sig ner och funderade och försökte tänka ut något förnuftigt. Utan Herrens ord kom till Jeremia och han sa det: ta dig nu åter en annan rulle och skriv i den upp allt vad som förut stod i den förra rullen, den som Jojakim, Judas kung, brände upp. Och Jeremia säger, ja men det går ju inte, det är förlorat, det är väck alltihop, jag har inga kopior. Men genom Guds nåd och under så hade han alltihop kvar ändå. Och han dikterade på nytt. Men angående Jojakim, Juda kung, ska du säga så, säger Herren. Du har bränt upp denna rulle och sagt, hur kunde du skriva i den att kungen i Babel förvisso ska komma och fördärva detta land och göra slut på både människor och djur i det? Därför säger Herren så om Jojakim, Juda kung: ingen ättling av honom ska sitta på Davids tron. Och så förkunnas domen och olyckan på nytt. Och sen står det i 32 versen: då tog Jeremia en annan rulle och gav den åt skrivaren Baruk, Nerias son. Och efter Jeremias diktamen skrev denne i den upp allt vad som hade stått i den bok som Jojakim, Juda kung, hade bränt upp i eld. Och till detta lades ytterligare mycket annat av samma slag. Ja, så är det med ordet. Vi ser att här är det någonting som inte har mänskliga förutsättningar endast, utan det är ett Guds verk. Vi lär oss mycket om Guds ord och om uppenbarelsen och inspirationen här. Och Herren hade ju också sagt när han kallade Jeremia: jag skall vaka över mitt ord. Ständigt så inskärper Herren sanningar genom att låta profeten använda sig av något synligt. Han får ta en lerkruka och krossa den, och så förklaras en djupare innebörd. Han får ta en gördel och begrava den vid Efrat, och så förklaras det innebörden i detta. Och här vid kallelsen så får han se en gren av ett mandelträd. Och ordet, det hebreiska ordet för mandelträd, har också likheter med det hebreiska ordet som betyder vaka över. Och då har den djupare innebörd detta, att det vittnar om, säger Herren, att jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. Just det. Det är Herren som vakar över sitt ord. Och vi vet ju vad Herren själv säger, Jesus Kristus: det är inte ett tomt ord. Mina ord är ande och är liv. Detsamma hade Moses sagt. Det är inte ett tomt ord som inte angår er, utan det angår era liv. Och så är det. Vi och Jeremia har liv och tröst och starkhet genom livets ord. Men utan ordet så blir det vankelmod och blindhet och osäkerhet och mörker. Ljuset, stadgan, fastheten, livet, det ges genom ordet, som inte är tomt utan kraftigt. Ja, det heter Jeremia att det är som en hammare som sönderkrossar berg. Det heter också om ordet, profeten säger i 15:16: när jag fick dina ord, då var det mitt hjärtas fröjd och glädje. Men är det då inte en motsägelse när det på ett annat ställe kan säga att Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt? Nej, det är ingen motsägelse. I ordet är det liv och styrka, och ordet för den troende, den som inte förkastar det utan tar emot det, För honom är det hjärtats fröjd och glädje. Och det kan ju du tänka på när det saknas fröjd och glädje. Och när det är motigt, du är kraftlös och svag och oandlig, så kan du lugnt säga det, ja, det är inte så undligt. Utan Guds ord är det så, och det är min lott. Vänd dig åter till Herrens ord. Endast där har du fröjd och glädje. Den fröjd och den glädje som håller, som varar i evighet. Men samma ord som vi får innebär förakt och hån och vanära. Och det går ihop. Samtidigt som vi har fröjd och glädje, upprättelse och nåd genom Herrens ord, så har vi förföljelse, vanära, förakt, hån och spott från världen, från de som icke tror. Ja, profeten får ju tala inte minst om domen. Och redan i kallelsekapitlet eller inledningen så säger han: jag ser en sjudande gryta, den syns åt norr till. Och ständigt kommer han tillbaka till detta, eller rättare sagt, ständigt uppenbarar Gud för profeten att olyckan kommer från norr. Nu ska man läsa allting i sitt sammanhang. Och då visar det sig att från norr, det är alltså att fienden kommer via Syrien och rakt ner in i det utlovade landet, den vanliga vägen. Och så var det när Tiglatpileser kom på Jesajas tid, och sedan Sargon och Sanherib, de kom från norr. Likadant ska det bli nu. Nu är det inte längre en assyrier som sitter på tronen i Babel, men det är samma makt och samma furste som kommer och som Herren gör bruk av som sin tjänare för att utföra domen. Precis som Sanherib var hans vredesverktyg på 700-talet, så gör nu Herren Nebukadnessar till sin tjänare för att utföra domen mot sitt folk. Och han kommer från norr. Nebukadnessar, som blev kung 605, kallas i denna profetbok för Herrens tjänare. Han är Herrens tjänare till dom. Det är alltså innebörden i att komma från norr. Men rycker man nu loss det här ur sitt sammanhang, och det är en del som gör, och tillämpar den där metoden som vi berörde lite grann igår kväll, att man fantiserar på egen hand och inte håller sig till de klara och tydliga textorden, då säger man, ja, från norr, det betyder väl att olyckan kommer ifrån Finland eller från Sverige, för att inte tala om Norge. Det här är en profetia om Olof Palme eller om Koivisto. Och så fantiserar man och får fram något riktigt aktuellt och spännande. Nej, den grammatisk-historiska metoden betyder att man följer grammatiken och orden som de står klart och tydligt, och gör akt på det historiska sammanhanget. Och det är först i det 20:e kapitlet som det blir klart att den fiende och den makt som kommer ifrån norr, det är konungen i Babel. Den ständige fienden mot Herren och hans Jerusalem. Och när det här är sagt, så måste jag inflika då lite grann om hur boken kan sägas vara uppbyggd. Jag sa att den har en inledning och en avslutning. Kapitel 1 är inledningen och kapitel 52 är avslutningen. Däremellan har vi alltså kapitel 2 till och med 51. Och det stora avsnittet har två delar. 2 till och med 45 och 46 till och med 51. 2 till och med 45 riktar sig mot Herrens folk, det gammaltestamentliga egendomsfolket, mot Juda och Jerusalem. Kapitel 46 till 51 riktar sig mot främmande folk, mot hedna nationer. Och vi lämnar denna sista del åt sidan, vi hinner inte med det ikväll. Och säger hur kapitel 2 till och med 45 då är uppbyggda, så finner vi där en ganska naturlig treindelning. Och det kommer man på om man uppmärksammar kapitel 25, 36 och 45. Det visar sig nämligen att dessa kapitel börjar på samma vis, nämligen med år 605. Och när vi är tillbaka till det året som var så viktigt, år 605. 25 vers 1, 36 vers 1 och 45 vers 1 tar upp just det året. Och går vi då vidare så ser man att kapitel 25 faktiskt är en uppsummering och en avslutning på kapitel 2 till och med 24. Så vi får en enhet 2 till och med 25. Och kapitel 36 är en uppsummering och avslutning på kapitel 26 till 35. Och vi får då som ett avsnitt en enhet 26 till 36. Och slutligen kapitel 45 avslutar kapitel 37 till och med 44. Och hur det här kommer att fungera får vi säkert anledning att komma tillbaka till när vi kanske kommer att ha en serie om Jeremias bok, precis som vi har en pågående serie nu om Jesajas bok. På vilket sätt var då 605 ett avgörande år? Ja, kanske jag kan nämna ytterligare några årtal så det blir ännu mer förvirrade. Vi befinner oss alltså på 600-talet före Kristus. Det blev en kung som hette Josia vid mycket unga år 640. Han regerar 640 till och med 609. Och han försöker att göra någonting åt det avfall och den myckna avgudadyrkan som florerar i landet. Men hans söner, de går vidare på avfallets väg. När Josia har stupat 609, då får först sonen Joahas var kung bara i 3 månader, sen avsätts han av egyptierna. Och sedan insätter egyptierna istället konung Jojakim. Det var han som lät bränna upp profetrullen som vi nyss läste. Och denne Jojakim, han är då kung 609 till 598. Och när han har dött i december 598 så kommer hans son i sin tur att vara kung bara för 3 månader. Han heter Jojakin med en på slutet. Kallas för Konja av profeten Jeremia. Och han förs bort i fångenskap i mars 597. Och därefter så blir det hans farbror som blir kung. En annan son till Josia alltså. Och han heter Sidkia. En mycket avfällig och ond konung som blir den sista av judakungar. Och som alltså är kung 597 till 586. Då sedan Jerusalem och templet bränns ner. Och därmed fullbordas domen som var förutsagd. Så långt. År 605, som alltså infaller under Jojakims tid, det är då som egyptierna inte längre får ha någon överhöghet över Palestina, utan nu är det fienden från norr som tar över. Det är Babels kung och det är Nebukadnessar. Och därmed börjar en underordning under Babel. Ett kuvande av Babel, och man måste tjäna Babel i 70 år ska det vara, säger Jeremia. Och det är det som man just profeterar gång på gång år 605. Talar om precis vad Nebukadnessar ska göra. Talar om att nu är det ohjälpligt slut. Självförhärdelsen har gått så långt att det finns ingen återvändo. Ingen idé att längre bedja för folket. Ja, det finns en liten kvarleva, en rest. Den som också profeten själv tillhör och som blir styrkt av det gamla löftesorden som allt jämt gäller. Men den gamla nationen går under. Den kommer att avlösas så småningom av en ny nation i ett nytt förbund, som profeten talar om i kapitel 31. Jag ska sluta med er ett nytt förbund, och dess grundval är den förlåtelse som vinns av det späda skott som ska skjuta upp, och det är Messias. Och Messias namn får vi veta, det är Herren vår rättfärdighet. Herren, det är alltså det namn som enligt Per Jonsson ska stavas med stora bokstäver. Det är alltså namnet över alla namn, J-H-V-H, som vi läser som Herren. Och där står det alltså att det späda skottet, telningen eller det späda skottet som kommer, är Herren. Jag har förundrat mig över att så många bibelforskare inte har lagt märke till att Messias direkt kallas för Herren och är Herren. Ibland säger man att det finns ingen messiansk profetia just på det här stället. Och så står det kanske så här: Herren ska komma till sitt folk. Det är exakt detsamma som att säga att Messias ska komma. Eller Davids son ska komma. Helningen ska komma. Det är alltså en utsaga om att Messias, han är ett med Herren Sebaot till väsendet. Det är den andra personen i gudomsväsendet, men det är samma väsen. Det är Herren själv. Och hans namn är enligt kapitel 23 bland annat: Herren vår rättfärdighet. Inte Herren är vår rättfärdighet, utan Herren vår rättfärdighet. Det sägs alltså två saker om honom. Hans namn är Herren. Det är ingen mindre än Herren själv, den starke Jakob. Och vidare: vår rättfärdighet. Och det är väl förunderligt att denna, som man brukar kalla det, paulinska lära om en främmande rättfärdighet som ges åt oss finns här hos Jeremia, han som till och med förbannade sin födelsedag. Men så är det. Han förkunnar evangelium om den främmande rättfärdigheten från Herren åt oss, klart och tydligt. Och det är det som uppehåller honom och som uppehåller den lilla kvarleva, den rest som finns. Och som finns i alla tider. En kvarleva, en rest. Från judafolket efter köttet och från alla hedna folk. Men folket i stort skulle gå under. Och det var det som förkunnades extra kraftigt just år 605. Och det var då som Jeremia sa att man ska underordna sig Babel i 70 år. Och då kommer ni kanske ihåg att det också var det ordet från Jeremia som Daniel funderade över där borta i Babel när de 70 åren så gott som hade tagit slut. Om ni går hem igen och läser Daniel 9 så står det där om hur Daniel läser Jeremia. Och så ser han ju om de 70 åren och så ber han till Gud och undrar: hur är det nu? Går det här i uppfyllelse nu? Och på vilket sätt går det i uppfyllelse? Så hänger det ihop. Och det vittnar om skriftens förunderliga enhet. Domen förkunnas alltså kraftigt. Och profeten, han är inte rädd för kungar och furstar. Han talar rakt ut till Sidkia och till Jojakim och säger: du kommer att dö. Du kommer att föras bort till Babel. Och Sidkia är harig och rädd. Han låter ibland fängsla profeten, ibland smyger han sig hemligt till profeten. Så jag ska inte tala om det för någon. Du får inte säga att jag har varit här. Vad har Herren sagt till dig? Han är orolig, han är i stor nöd. Men han är så förhärdad och så förstockad att fastän han får veta sanningen så klart och tydligt så trampar han vidare i sin ondska. Och det blir precis som profeten vågar säga till honom. Jag tror att jag ska bläddra snabbt här nu långt fram och sluta med att lyfta fram några saker som just vittnar om hur profeten låter sitt innersta komma fram i sin profetbok på ett annat sätt än de andra profeterna. Han talar på ett ställe om hur han i sitt innersta våndas. Han säger: mitt hjärta är sjukt i mig. Jag är sönderkrossad. De har onda planer emot mig. De vill döda mig. Anatots män säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Och Anatots män och förstarna har en rad präster och profeter med sig. Det är ju inte så att det är bara de sanna profeterna som existerar. Bara därför att vi har deras skrifter bevarade. Utan det vimlade ju av falska profeter på Jeremias tid. Som förkunnade: allt är väl, allt är väl, allt står väl till. En av dem är nämnd vid namn, han hette Hananja. Och han gick emot profeten direkt och sa att Babel ska inte alls bli oss övermäktiga. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok, har Herren sagt, sa den falske profet. Och han vänder samma ord och uttryck: säger Herren. Men det var en falsk profet. Och Jeremia gick emot honom och sa att innan det här året är slut så kommer du att vara död. I detta år ska du dö eftersom du har predikat avfall från Herren. Herren har inte sänt dig. Och du talar dina egna hjärtan, ditt eget hjärtas tankar. och inte Herrens ord. Och så slutar det här kapitlet 28 med orden: och samma år i sjunde månaden dog profeten Hanania. Hanania, som hade ett fint namn, det betyder Herren är nådig, men som predikade avfall ifrån Herren. Och så fanns det massor av profeter, och dessa som är falska går emot Jeremia. De har mordiska planer. En präst som heter Pashur lät prygla profeten, och man fängslar honom. Och en gång så hamnar han i en brunn på fängelsegården. Det är inget vatten i den, men det är dy, och han håller på att dö. Han blir räddad, inte av någon i det egna folket, inte en enda. Men man kan säga han blev räddad av en samarit. Ungefär som Jesus berättade, kom en levit, en präst, de gick förbi. Så kom den samarit, en från ett annat folk, och han blev räddningen. Så var det också här, en etiopier, Ebed-Melek, räddade honom, hissade upp honom ur brunnen. Det är gripande att läsa om allt vad denne profet fick vara med om. Och det är gripande att se att hur stark han var när han hade ordet. Det är skrämmande, men samtidigt trösterikt att se hur svag han var utan ordet. En del undrar hur det kan stå, detta hemska som finns hos Jeremia, när han förbannar till och med sin födelsedag. Borde inte vi, när vi ser på Herren, hans godhet och nåd, tacka honom för allting? Jo, förvisso. Men det vittnar om att inför nöden och plågan som kom över honom, all smälek och all förföljelse, så har vi inget vapen. Vi är svaga och vi är mörker och vi är bitterhet utan ordet. Men när ordet och löftet stod framför honom, så var han återigen frimodig och orädd. Och han bekänner sanningen, precis som alla andra sanna profeter och våra apostlar. Amen.